Temat idag är ju kärlekens väg. Så jag kommer in på det. Vi lever i en orolig tid. Björnen, eller storförsten, i Gog. Gog i Magogs land, skulle jag säga, har börjat röra på sig. Och vi läser, vi känner säkert alla till, Hesekiel 38-39, som säger att Gog, eller det vi tror är Ryssland, kommer att bli en stormakt igen. Och slutligen dra ner mot Israel för att utplåna Guds land, Guds folk. Men då och där kommer Gud att döma Gog. Gog är en titel precis som tsar förr. En ledare på livstid. Och det är ju intressant med tanke på Putin idag. Med bakgrund i KGB och i röd kommunism. Och den röda hästen i Uppenbarelseboken 6, den tar freden bort från jorden, står det. I Hesekiel 38, vers 7 läser vi: rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. Det här gäller Gog och i dagens Ryssland. Och här är vi inte idag. Det är noga när vi läser bibelordet vad det står. För idag vill Gog lägga under sig andra länder och nu Ukraina. Här har länder samlats till Gog, så att säga, till Ryssland och är med Ryssland, och det har inte hänt än. Men den absolut viktigaste versen kanske i Hesekiel 38, det är vers 2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storförsten över Rosh, Mesek och Tobal, och profetera mot honom och säg: så säger Herren, Herren, se jag är emot dig, Gog. Och när Gud är emot någon, då är det ganska kört. Då är man väldigt illa ute. Det finns däremot en annan profetia som kan vara förberedelse för det som kallas Gogs härnadståg, som jag nämnde innan. Och det är Daniel kapitel 7 och vers 5. Sedan fick jag se ännu ett vilddjur, eller en världsmakt, ett världsrike. Det andra i ordningen, det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida. Och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Det kan ju vara det som vi ser början av. Vi vet inte säkert, men det är mycket som stämmer med profetierna. Och jag tänker på rebenen där. Jag har alltid tänkt på de baltiska staterna. Det finns lite olika uppfattningar. Men det viktigaste i allt det här tror jag ändå är att vi ber för människors frälsning. För nöd och krig och allt sånt här svårt, det kan driva människor att börja söka Gud, att be till Gud. Och det är det absolut viktigaste av allt. Så det får vi be om. Och mitt i all den här turbulensen i världen så går en väg, kärlekens väg, fridens väg. Och vi kan direkt säga, gå rakt på sak och säga att kärlekens väg, det är Jesus. Jesus är kärlekens väg. För det handlar om vem Gud är, uppenbarad i Jesus Kristus. Och kärleken har ju sitt ursprung i Gud. Det finns medmänsklighet i världen. Det finns kärlek i världen därför att Gud har skapat allt. Men det är knappast kärlek som är kännetecken för den här världen. Eftersom synden har gjort människan, oss alla, till fiender till Gud från början. Och mänsklig kärlek är, som vi vet, självcentrerad. Förr eller senare visar det sig. Uttrycket mina barn och andras ungar. Även för oss som inte har barn så vet ju alla vad innebörden är. Och det är ju inte för inte som det uttrycket har kommit till. Och mänsklig kärlek kan ju snabbt bytas ut till det motsatta. Till både förakt och hat och krig. Den rena och fullkomliga kärleken, agape på grekiska grundtexten, den finns bara hos Gud. Agape är självutgivande kärlek som ger av nåd och älskar den som inte är älskvärd eller förtjänt att älskas. Jesus gav sitt liv när vi ännu var syndare, säger Romarbrevet 5:8. Johannes beskriver kärlekens väg så fint, tycker jag, i sitt första brev i kapitel 4 från vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud. Alltså den som har tagit emot Guds agape-kärlek är på nytt född, född av Gud. Och känner Gud, och ordet att känna, det är en personlig relation, nära relation med Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Det här är utgivande, självuppoffrande kärlek. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Det grekiska ordet för försoning här, hilasterion på grekiska, kan också översättas nådastol. Och nådastolen, det var ju locket på arken i Gamla testamentet. Jag minns för många år sedan, det var på 90-talet någon gång, jag fick en syn när jag var i bön vid ett tillfälle. För jag skulle undervisa om det här med tabernaklet. Och när jag var i bön hemma så såg jag arken liksom snett ovanifrån. Och en del, jag såg det inte allt, men jag såg en del av arken i guld. Och det var så vackert. Så jag bara var i stillhet. Men så kom den närmare. Och då såg jag att det var fullt med blodstänk på guldet på arken. På nådastolen. Gud sa till Mose, andra Mosebok 25:17. Du ska göra en nådastol av rent guld. 2,5 alen lång, 1,5 alen bred. Och du ska göra 2 keruber, eller änglar, av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna på nådastolen. Och nådastol på hebreiska, kaporet, ett annat ord som betyder att täcka över, att försona, att godkänna eller förlåta och vara barmhärtig. Det är några av betydelserna. Och försoningen innebar ju att ta den andres skuld och straff för att ena och förena två parter igen, människa och Gud. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol, säger Romarbrevet 3:25. Och arken kallades ju vittnesbördets ark. För i arken låg Guds bud, alltså lagen. Och arken var gjord av trä på Guds befallning till Mose. Den var gjord av trä. Jesus blev människa. Överdragen med guld. Jesus är Gud, det är förebilderna. Och i psalm 49, som är en profetia om Messias, alltså en förutsägelse. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Det pekar direkt på Jesus. Nådastolen var helt i guld. Därför att Jesus levde ett syndfritt och heligt och perfekt och felfritt liv. Och han uppfyllde alla lagens krav. Andra Mosebok 25:22. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn, sa Gud till Mose. Allt som Gud gör och talar vilar alltså på Jesu försoning. Korset, där Jesus gav sitt liv. Vi ser inte lagen. Vi ser på Jesus som skyller lagen, buden, locket på arken, nådastolen, nådens stol på svenska. Gud ser inte vår synd och skuld. Han ser sonens försoning. Vi läste att Gud skulle uppenbara sig och tala från nådastolen. Och därför läser vi också Johannes 20 från vers 11. Efter uppståndelsen. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Precis som på nådastolen. Men här är uppfyllelsen. Det är fullbordat. Nådastolen med änglarna eller keruberna. I varje ände. Hebreerbrevet 1 från vers 1. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Arken med nådastolen stod inne i det allra heligaste, som vi vet, i tabernaklet och sen i templet. Den allra heligaste platsen. Då förstår vi också att Jesu försoning på Golgata är det som vår allra heligaste tro bygger på och ska vila på. Där vi ska byggas upp. Och Judas brev från vers 20. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek. Håll er kvar. Vakta över er själva. Bevara er, betyder ordet, i Guds kärlek. Överge aldrig den grunden om korsets budskap om försoningen. Skäms inte för korsets anstöt. Som säger att våra gärningar inte kan frälsa. Vi kan inte frälsa oss själva. Det är klart, det är fullbordat. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Här har vi det tydliga evighetsperspektivet. Vi får inte allt här och nu, men vi har en evighet att se fram emot. Och vi väljer vår livsväg här i livet. Jesus stod inte ju bara för oss som tror, eller för några, eller för vissa, för de som tar emot. I 1 Johannes 2, vers 2 läser vi, han är försoningen. Han är försoningen betyder att han både försonade och själv är försoningen. För våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Alla människor. Och en av dagens texter, där uppmanar Paulus i verserna innan här, först till förbön för alla. Han räknar upp och så ber för alla människor. Och så skriver han i första Timoteusbrevet 2 från vers 3. Sådant är rätt och behaga Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Man brukar skilja på Guds bestämda vilja, det Gud har bestämt. Det här är Guds önskande vilja. Han har inte bestämt, för han önskar att alla människor ska bli frälsta. Men han har talat om för oss att det kommer inte att bli så. Alla kommer inte att ta emot. Här ska vi vara vakna för falska lärare som vill locka oss bort från den allra heligaste tron. Vi hade möte Parousia Mission i Göteborg förra söndagen, och Janne citerade då en del citat från Alice Bailey. Jag satte upp några citat som han inte tog med då. Alice Bailey levde 1880-1949. Hon skrev 24 böcker, lärt av andeguider, alltså demoner, inspirerad direkt av Satan. Och i det här citatet är det två riktningar som hon påstod skulle komma. Hon sa så här, eller skrev så här: den nya världsordningen blir pluralism och universalism. Framtidens kyrkor kommer att acceptera detta ivrigt för att attrahera massorna. Pluralism betyder mångfald. Pluralism säger att alla religioner är lika värda. Och det här leder till en världsreligion, synkretism, där allt blandas. Universalism säger att alla vägar leder till Gud, alla religioner leder till Gud. Alla är Guds barn och alla blir frälsta till sist. Och jag tror att vi alla säkert vet att det här är inte ovanligt idag, att man hör såna här falska lärare. Läser om det, hör om det. Och vi kan ju höra hur ormen väser: ni ska visst inte dö. Och ett bibelord som man gärna använder bland universalister, det är i 1 Korintherbrevet 15, och vi läser från vers 20 där. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Här menar alltså universalister att det gäller alla människor. Och så blundar man för nästa vers. För vad står det där? Jo, det står: med var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet, och han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Men det här handlar fortfarande om dem som tillhör Jesus, de som tillhör honom. Annars förnekar man ju Bibelns mest kända vers, Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, inte ska förstöras, gå under, utan ha evigt liv. David skrev i psalm 32, vers 1, salig eller överlycklig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd, och som i sin ande är utan svek. Och den människa tyvärr som väljer bort den här vägen går förlorad. Det är vårt val. Johannes brukar ju kallas kärlekens apostel. Och det är ganska intressant att läsa om honom den första tiden som Jesu lärjunge. I Markus 3:16. Jag skulle först läsa bara att första Johannes brev 3:14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, hur vi älskar bröderna och systrarna. Vi älskar varandra. Den som inte älskar blir kvar i döden. Det är Guds kärlek, agape, naturligtvis. Guds kärlek får ju konsekvenser i våra liv. Och så om Johannes här i Markus 3:16. Jesus utsåg dessa 12, Simon som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son och Johannes, Jakobs bror. Den kallade han Boanerges, det betyder åskans söner. Tordönsmännen, står det i gamla översättningen. Och vi kan förstå varför om vi läser. När folket inte tog emot Jesus i en samaritisk by, står det i Lukas 9:54. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Mannen här, Johannes, med det häftiga temperamentet och vreden, blev den som sen beskrivs som kärlekens apostel. Det är bara Guds agapekärlek, det är bara Gud som kan göra det. Det är bara Gud som kan förändra en människa så. Och senare skrev Johannes i sitt första brev 3 och vers 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder och systrar. Det här är en befallning. Det är inget vi kan säga nej till. Det är en befallning. Jesus befaller. Men han befaller aldrig någonting som han inte ger nåd och kraft att kunna göra. Han befaller oss aldrig att göra någonting som inte han själv står bakom och ger oss det vi behöver för att göra. Med Jesus i oss kan vi älska varandra. Och kärleken till varandra, den visar sig inte i att vi är perfekta, att vi aldrig har konflikter. Att vi aldrig blir oense eller osams. Nej, den visar sig att vi gör upp och vi förlåter varandra. Vi förlåter varandra. Det är så det visar sig. Och kärleken står för sanningen. Jesus sa sanningen till fariser och skriftlärde. Och de hatade honom för det. Och vi får också vara beredda på att bli hatade för Jesu namns skull. Det har han själv sagt. Men med Jesus i oss, Guds ande, den heliga ande i oss, kan vi till och med be för dem som förföljer oss. Och Jesus sa i Johannes 15:18, om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatar er. Kärlekens väg är ju korsets väg. Att ta sitt kors och följa Jesus. Jag läser några verser i en annan av dagens texter från Johannes 12:23. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv. Det här ordet fileo, det är inte agape, det är vår kärlek så att säga. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen eller älskar mindre, alltså, han ska bevara det och vinna evigt liv. Det är ett val vi gör, antingen eller. Jag har fått be med några personer, jag har flera faktiskt, till frälsning på dödsbädden. Eller nära döden. Gud har fört mig ihop med människor som jag inte alls har känt. Lagt dem på mitt hjärta. Att be för. Att vittna för. När det finns tid, tillfälle. När det finns öppenhet för att lyssna. Och jag får säga att jag har känt mig så liten. Och helt förkrossad. När jag har sett hur de här människorna får uppleva frälsning. Alltså människor som har varit gudsfientliga. Aldrig brytt sig om Gud. Någon hade inte ens bett till Gud i hela sitt liv. Ett långt liv. Men att få se Guds kärlek. I de här. När de här människorna tar emot. Vilken nåd. Och så tänker jag. En dag ska de stå. Inför tronen. I den stora vita skaran. Och jag lite nästan försöker tänka, hur kommer de att tänka? Alltså, i sista stunden ta emot Jesus. Men jag har inte gjort ett enda dugg för att förtjäna detta. I en evighet. Ett evigt liv. Jag sa bara ja. Jag vill också tro på Jesus. Jag vill också ha Guds förlåtelse. Och så blir man påminn om att ja, det är ju ingen av oss som... Vi har inte gjort ett enda dugg någon av oss för att förtjäna. Men vi som har varit med längre på vägen kanske är lite mer. Vi har ju vårt mål där. Men det är ofattbart stort. Guds kärlek, den är så ofattbart stor. När vi ser vilken nåd han ger. Och Paulus skriver ju om Guds agapekärlek, Guds fullkomliga kärlek i Korintherbrevet 13. Och i kapitlet innan, i vers 31, säger han, talar han om nådgåvor. Att vi ska sträva efter dem. Och han säger, men sträva efter de nådgåvor som är störst. Och det handlar om dem som vi bygger upp varandra med. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra, säger han. Om jag kunde alla språk, både människor och änglar, alltså vi blir ju imponerade om någon kan 10 språk av världens språk. Det är ju hur begåvat som helst. Men så säger Paulus, om jag kunde alla språk som finns, men saknar kärlek, inte hade kärlek, då vore jag som en skrällande symbol. Vi håller för öronen. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter. Jag förstår varenda profetia i Bibeln. Jag kan säga precis. Men inte hade kärlek. Då vore jag ingenting. Ingenting. Om jag gav bort allt jag ägde. Och inte hade kärlek. Skulle jag ingenting. Vinna. Men så kommer den verkliga utmaningen. I Lukas 6:27. Men till er som lyssnar säger jag, det är Jesus som säger. Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Det är också en befallning från Jesus. David bad i psalm 86 från vers 5. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag till du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig. Herre, det ska ära ditt namn. Det betyder inte att alla i folken kommer, utan att alla folkslag, som det står i Uppenbarelseboken, ska finnas inför gudstronen. Människor ur alla etniska grupper och folkslag och länder. Ty du är stor och du gör under, du ensam är Gud. Och så kommer den här bönen. Visa mig, Herre, din väg. Visa mig, Herre, kärlekens väg. Jag vill vandra i din sanning. För Paulus skriver i första Korintherbrevet att kärleken har sin glädje i sanningen. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen. Ty din nåd är stor över mig och du räddar min själ ur dödsrikets djup. Jag vill vandra i din sanning. Jag vill vandra på kärlekens väg, med andra ord. Och Jesus säger i Johannes 14:6, jag är vägen. Och sanningen och livet. Lögnens ande, antikrist ande, säger att det finns många vägar till Gud. Alla religioner leder till Gud. Det finns något gott i alla religioner. Jesus säger, jag är vägen. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Lögnens ande eller antikrist ande säger att det finns ingen absolut sanning. Det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig. Men Jesus säger, jag är sanningen. Och lögnens ande säger att alla kommer till himlen. Du kan leva hur som helst. Jesus säger, jag är livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och David bad ju här, bevara mitt hjärta. På engelska står det, unite my heart. Ena mitt hjärta. Bevara, ena, förena betyder ordet. David ber alltså att hjärtat ska vara enat, ett helhjärtat i Guds fruktan. Och vad gör vi om vi har ett delat hjärta, en delad håg, som det stod i gamla översättningen, en delad vilja? Ja, jag vill förlåta. Jag vill ju förlåta den här människan, men den här människan har gjort mig så mycket ont så att jag kan inte. Jag vill kanske egentligen inte. Ni vet, det står att anden i människan, när jag syftar på Guds ande i människan, är den Herrens lykta. Och vid ett tillfälle, i alla fall jag kan säga första gången det hände, många år sedan, när jag var i bön och jag bad för en situation. Jag bad och inget hände. Och jag bad och inget hände. Men plötsligt när jag var i bön så är det som att den där lyktan lyste på mig. Anden lyste. Och så insåg jag, men jag både vill och inte vill. Jag vill å ena sidan, men å andra sidan vill jag inte. Kluven. Vad gör vi då? Jo, vi får nästan ta ett steg tillbaka och börja där. Herre Jesus, ge mig en hel vilja att vilja. Ge mig en hel vilja så att jag kan lyda dig, följa dig. Och vi ska aldrig glömma, där kampen är svårast, där blir segern som störst. Där såren är som djupast, där blir läkedomen som starkast. Där striden var som hårdast, där blir segern som störst. Och där blir också välsignelsen för andra desto större. Vilket vittnesbörd. Och det är bara Jesus som gör det möjligt. Och han gör det möjligt att så kunna förlåta varandra. Älska varandra. Be även för våra fiender, som Jesus sa. Be för dem som hatar er. Och det är verkligen inte lätt. Det är verkligen inte lätt. Men det är möjligt. Och Jesus ger oss den nåden som vi behöver för att kunna be för dem som hatar oss. De som kanske förföljer oss, mobbar oss, har gjort oss illa. Och Gud kan förändra både människor och situationer till seger. Och så blir vi fria. Paulus skriver i Andra Thessalonikerbrevet 3:5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Amen.